stunden tillsammans i ordet, Herre. Vi vill inte ta för givet det faktum att vi kan mötas i ditt namn i frihet. Och det är en frihet som inte alla människor har i världen. Det är ingenting vi kan ta för givet, som vi sa. Utan vi vill tacka dig för varje dag, Jesus, som du ger den här möjligheten. Herre, nu ber vi också att du välsignar ditt ord. De versar vi delar, de tankar vi utvecklar. Tala till våra hjärtan, Jesus. Låt oss gå härifrån fyllda, uppmuntrade och också utrustade med någonting som kan föra oss framåt i vår vandring och till nästa steg i vår helgelseprocess som du har kallat oss till, Herre. Välsigna oss när vi är här. Tack för Ingmar som är med oss och tack för hans gåva med musiken här och för att leda oss i lovsång. Nu ber vi bara, Jesus, att du välsignar oss än en gång i ditt namn. Amen. Jag ska läsa ett par versar. Och en av dem är i första Korinthierbrevet 1:9. Och den andra är i Efesierbrevet 1:3. Och vi kanske läser i Efesierbrevet 1:3 och 4. Men det här är en härlig vers, nämligen i första Korinthierbrevet 1:9. Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Jag tycker om det här ordet att vara kallad till någonting. Gud har verkligen kallat oss till att göra olika saker. Och ibland så tänker vi om kallelsen att det är någonting jättejobbigt, bedrövligt. Kan vi gömma oss från Gud så att vi slipper höra vad vår kallelse är, så försöker vi göra det. Och jag säger inte att kallelsen inte innehåller en mängd eller en rad utmaningar. Det gör den. Men det är något underbart. Att förneka kallelsen eller att fly från kallelsen, som vi ser massor av exempel på i Bibeln, men också i livet runt omkring oss och kanske i våra egna liv, är ingen höjdare, kan jag säga. Det finns ingenting bättre än att leva i Guds kallelse. Och vad den är, det vet bara Gud. Det kan bara han uppenbara. Det är inte så att Gud bara kallar få människor till att bli missionärer i länder som man inte kan uttala namnet på. Det är den idén vi har, liksom. Någon kommer hem med ett ormskinn. Jag kommer ihåg, liksom, när jag gick i söndagsskolan. Någon kom hem med ett ormskinn, liksom, och hängde upp det där, liksom, och berättade om någon spännande plats i världen, liksom. Och där finns det såna här ormar. Och man tänker, det är en person som har en kallelse. Men alla har en kallelse. Även om jag inte går utanför min hemstad eller inte går utanför den fabrik eller arbetsplats eller vad det nu är som Gud har kallat mig till. Så kallelsen är väldigt annorlunda. Men min poäng är att kallelsen är i första hand till att vara i gemenskap med honom. Inte till att åka till vissa platser. Det är ett resultat av att vi umgås med honom och tar kallelsen om att leva i gemenskap med honom på allvar. Så Gud är trofast. Han har kallat oss till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Då läser vi en vers till innan vi går vidare i dagens, eller med dagens tankar. Och det är i Efesierbrevets första kapitel, den tredje versen och fjärde. Tredje versen och fjärde versen. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Jag säger inte att det är fel nu, men ni vet hur det är ibland. Så här, välsigna den och välsigna det och det. Det är inte fel att säga så. Men det finns ett annat sätt att se det också. Det är att vi är redan välsignade. Så Gud välsigna dig. Tack, men jag är redan välsignad. För att i det ögonblick som jag blir frälst, så blir jag placerad i Kristus. Och det står att alla, inte 99%, alla de himmelska välsignelserna har blivit, eller har kommit mig till del. Så det är ganska fantastiskt. Och i nästa vers 4, liksom han innan världens grund blev lagd, har utvalt oss i honom för att vi ska vara heliga och fläckfria inför honom. Vi ska titta på den versen lite grann på slutet här också. Men jag tänkte bara på det här. Vi kom precis tillbaka från Finland. Vi var där egentligen bara en natt. Natten mellan lördagen och söndagen. Så bara 2 dagar. Och lördagen och söndagen. Och när vi var där så hade vi en fantastisk tid. Och det är helt otroligt. Egentligen, vi kom klockan 11 in i kyrkan. Mötet började precis då. Vi var med det sista mötet. Det var egentligen en lunch eftersnack på söndagen efter mötet. Så vi åkte från kyrkan kanske vid 2-tiden. Så från det att vi kom in i kyrkan första gången till att vi gick ut ur kyrkan så var det ungefär 27 timmar. Det vill säga bara lite mer än ett dygn. Men det kändes som att vi var där en hel vecka. Alltså alla människor vi hann att träffa, allting vi hann att höra, allting vi hann att göra. Det var helt fantastiskt. Och jag tänker på det där många gånger. Liksom. Vi hade sånt motstånd innan. Så vi åker inte, jag orkar inte. Jag har för mycket detaljer. Jag har varit för mycket släkting. Jag har ätit för mycket. Jag hade hur många ursäkter som helst. Men sen åkte vi. Och som vanligt så bevisade Gud för oss att det här var fel. Han hade en fantastisk välsignelse lagrad åt oss där. Men jag tänkte på det här ett nytt år. Och det är någonting som egentligen, ni vet, så här, liksom, vi lägger sånt gigantiskt fokus på det. Ja, nyår liksom. Folk ska ut och festa och skjuta raketer och liksom... Vad är skillnaden? 23.59 2018, 00.01 2019, liksom att vad hänt? Liksom. Klockan slår, det är inte ens samtidigt på Hawaii och i Kina och i Sverige. Alltså det är liksom på väldigt olika, men ändå gör vi en så stor grej av det. Gud bor inte i tiden, men han har skapat tiden och vi är placerade i den här världen så vi är begränsade av tiden, så vi är relaterade till den. Så därför så är, kan vi säga, tiden viktig för oss. Och när det är ett nytt år, som ni vet, så tänker man ofta på liksom något nytt, va? Eller hur man önskar sig någonting. Tänk nu liksom om det här året, om jag kunde sluta med det och det, eller om jag kunde börja med det och det, eller om det här och det här kunde hända, och så vidare. Och det är absolut inget fel med det. Vi har haft mycket bön, vi har haft mycket planering, Tanja och jag nu alltså, och andra också kanske, just de här dagarna. Väldigt mycket som faller på plats, liksom. Man har börjat tänka framåt. Nu är det dags att planera. Jag har liksom, jag berättade för eller en annan gång, det var någon från ett annat land som sa till mig, jag kan inte förstå, liksom, du planerar flera år framåt. Ja, liksom, det är helt normalt för mig. Liksom. Ja, 4 år framåt i tiden har jag vissa grejer inbokade. Och den här personen sa, ja, det jag kommer ifrån, vi planerar bara liksom dag för dag, i bästa fall. Men så är det, vi planerar. Och det är viktigt. Och det gör vi också inför 2019, eller hur? Jonathan är på väg att åka till en ny termin i bibelskolan. Vad kommer därefter? En del söker nya jobb. En del kommer att liksom börja med saker, sluta. Så det är mycket som händer. Och det är en spännande tid. Och vi liksom hela tiden liksom har den här förväntan under förutsättning att Gud är med i ekvationen. Liksom, vi kan ju planera vad som helst och det blir bara pannkaka. Vi kan planera med Gud och det blir bara pannkaka ändå, tycker vi, tills vi märker vad Gud har gjort i kaoset. Och när det väl är liksom färdigt så ser vi att Gud har verkat i och genom oss hela tiden. Men vad jag försöker säga nu, säger man, du har pratat så länge nu och du har fortfarande inte sagt vad du ska säga. Fokusering på de rätta sakerna. Fokusering på de rätta sakerna. Det är min titel för dagens predikan. Ni vet när man studerar en bibeltext eller man vilken text som helst, så vill man ofta titta på nyckelord. Liksom, vad är det för viktiga ord? Alla ord kan man säga viktiga, men det är vissa ord som är väldigt viktiga. Och jag tänkte just på det här. Det är 3 stycken saker som jag vill tala om idag. Och det första, det är vår ställning kontra vår erfarenhet. Ni har hört det här många, många gånger. Vi har en ställning i Kristus och vi har också en erfarenhet av det här livet. Och när vi går igenom olika saker så är det lätt hänt att vi värderar oss själva. Vi säger så här, okej, okay, den här dagen har allting gått snett. Den här veckan har allting gått snett. Månaden, året och så vidare. Och så bedömer vi oss själva och säger att okej, okay, om jag nu har levt så dåligt och det har gått så snett och det har blivit så fel, ja, då kan jag ju knappast vara en sann kristen. Så vi tittar på vår erfarenhet och tror att vår ställning inför Gud är beroende av vår erfarenhet. Men det är precis tvärtom. Vår ställning har ingenting att göra med vår erfarenhet. Det har ingenting att göra med vårt uppförande eller någonting, utan vår ställning är någonting vi har fått av Gud i det ögonblick vi tror. Vi talar om ställningssanning eller ställningsmässig sanning. Vad är det som händer när jag kommer till tro? För det första så blir jag född på nytt. Det är en fantastisk term. I Titus 3:5 så används det här ordet, att bli född på nytt. Och det betyder egentligen, det grekiska ordet betyder bokstavligen talat en ny början. En ny början. Så med andra ord, den gamla natur som jag har, som aldrig kan förbättra sig tillräckligt mycket för att bli godkänd av Gud, den är nu passé. Det vill säga, den har försvunnit från mitt liv och jag har fått en ny natur. Jag har fått en ny början. Och den början är given till mig av Gud. Jag är en ny skapelse i Kristus Jesus i andra Korinthierbrevet 5:17. Och det betyder också att jag har blivit döpt i den helige ande in i Kristus. Första Korinthierbrevet 12:13 står det att vi är alla döpta till Kristus av den helige ande. Det är vår ställning. I det ögonblick jag tror placeras jag i Kristi kropp. Där har jag en kallelse till att leva i gemenskap med Kristus. Där har jag fått minst en gåva att tjäna en Guds församling med. Där har jag en ställning som inte kan påverkas eller rubbas av någon av denna världens makter. Utan där hör jag hemma. Och där blir jag, där bor också den helige ande, eller den helige ande bor i oss i första Korinthierbrevet 6:19. Och han förseglar oss också. Det är en härlig tanke. Det vill säga, ni vet när man har ett brev så klistrar man igen brevet och sen förseglar man brevet. Man sätter en stämpel på det. Och på samma sätt har Gud gjort. Han har tagit oss. Han har placerat oss i Kristus. Och för att vi inte ska ramla ur Kristus så har han förseglat oss med den helige ande. Och det är vår ställning. Födda på nytt. Döpta in till hans kropp. Heliga ande boende i oss. Och vi är förseglade med honom. Nu står det att vi ska bli fyllda med Guds ande i Efesierbrevet 5:18. Och många människor tänker på att bli fylld med Guds ande ungefär som när man tar en flaska av, med någon vätska och så fyller man på det här sättet. Men faktum är att ordet betyder egentligen att vara kontrollerad av den helige ande. Så det vill säga att i allt det jag gör så har den helige ande tillträde. Och han kontrollerar mig så att jag tänker med honom, jag fattar beslut med honom, jag gör allting. Vår ställning påverkas inte, men jag behöver vara fylld med honom. I många bibelböcker, och Efesierbrevet är ett bra exempel på det, så använder författaren, som är den helige ande, men den mänskliga författaren Paulus i det här fallet, en slags teknik eller metodik kan man säga. Att han börjar brevet med att tala om vår ställning. Och sedan den andra halvan handlar om vår erfarenhet. Så när vi läser Efesierbrevet så står det inte, de första tre kapitlerna står det inte en enda gång, gör det här, sluta med det här, börja med det här. Inte en enda befallning kommer i de första tre kapitlerna. Vad handlar de om? Det handlar bara om vilka vi är i Kristus och vad han har gjort för oss. Men i Efesierbrevet 4:1 så har vi en brytpunkt. Och där står det att vandra nu värdig den kallelse som ni har blivit given. Så här skiftar han ifrån vår ställning som är orubblig, given till oss av Gud. Han skiftar nu till vår erfarenhet. Men han säger att utan vår ställning så kommer vår erfarenhet att vara katastrof. Vi vänder ofta på det och säger att nu ska jag liksom leva ett liv som behagar Gud. Och när jag har gjort det tillräckligt mycket, då ska Gud frälsa mig och sätta in mig i det himmelska platsen. Men det är precis tvärtom. Det börjar med att Gud ger oss en gåva. Han ger oss en ställning. Och sedan, på grund av denna ställning, så kommer min vandring med honom att påverkas. Så vårt fokus under detta år ska inte vara på vår erfarenhet, våra misslyckanden, vårt förflutna. Vi behöver inte prata om vårt förflutna. Gud vet inte om det, för det står att alla våra synder är borttagna från oss. Så varför ska vi påminna oss själva och andra om de här sakerna? Så vad Gud vill är att vi ska fokusera på vår ställning. Därför att ju mer vi vet om den, ju mer vi förstår om den, ju mer entusiastiska kommer vi att bli och att vara och vilja följa honom. Jag tänkte på det, liksom att vårt fokus ska vara på vår ställning, inte på vår erfarenhet. Vad är vår erfarenhet? Synd, misslyckanden och så vidare. Saker och ting blir bara värre. Vi bara bekänner det. Det blir bara värre. Vi fokuserar på vår ställning, rättfärdighet och seger. Och när vi gör det, då kommer det att förändra vår erfarenhet, men inte tvärtom. Så först så har vi ställning kontra erfarenhet. Nummer två, så har vi relation kontra gemenskap. Relation kontra gemenskap. Många människor fokuserar mycket på relationen. Men vad Bibeln säger, du behöver inte oroa er för relationen. Den är klar en gång för alla. I det ögonblick ni tror på Kristus så är ni i honom. Ni har fått en ny ställning. Det är er relation. Gud är vår far, vi är hans söner, vi är hans döttrar. Det är vår relation. Det är vi oavsett om vi, ibland säger folk så här liksom att men tänk liksom om jag lever ett riktigt dåligt liv. Ja, okej, det är en sak. Men har du någon gång hört talas om en familj? Gud ger oss väldigt enkla bilder. Har du någon gång hört talas om en familj där barnet går ut och beter sig väldigt illa och när de kommer hem på kvällen säger jag är ledsen, men du är inte längre min son eller dotter. Det är omöjligt, därför att det är en fysisk relation. Det som är fött av kött är kött. Det som är fött av ande är ande. Det är hela resonemanget som vi hittar i Johannes evangeliets tredje kapitel. Att det som är fött av kött är kött, det vill säga vi har haft en fysisk födelse. Det som är fött av anden är ande, vi har haft en andlig födelse. Vår andliga relation med Gud är en som fader och barn. Och den kan inte förändras. Så det är relationen. Men gemenskapen är en annan sak. Vi lever inte alltid i gemenskap med Gud, tyvärr. Och jag tänkte på det. En relation, eller vår relation, betyder evigt liv. Men om jag tänker evigt liv som att, när börjar evigt liv? Folk säger, om man tänker sig när man dör, då börjar det eviga livet. Nej, det står att vi har evigt liv redan nu. Så i det ögonblick jag tror på Jesus Kristus, då kliver jag in i det eviga livet. Som inte har någon början och som inte har något slut. Det är ganska fantastiskt. Det är det eviga livet. Men har vi ett överflödande liv? Det är frågan. Det är en skillnad. Evigt liv börjar i det ögonblick jag tror och slutar aldrig. Men det talar inte någonting om kvaliteten. Men sen, då, när vi då talar om ett överflödande liv, så, Jesus säger, jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd. Det talar han om en gemenskap med honom som är möjlig. Som genererar ett sådant överflöd att det spiller över också till våran omgivning. Så evigt liv kontra överflödande liv. Så tänkte jag på hur relationen är evig. Det sa vi lite upprepning här egentligen. Den är alltid där. Den förändras inte. Men gemenskapen, den är temporär. Det vill säga, det är ingenting, bara för att jag hade gemenskap med Gud igår eller förra veckan, så betyder det inte att jag har det idag. Vad är det som skiljer mig? Jag menar, om jag gör någonting i mitt tankeliv eller någonting, det stör mig, då bryter inte relationen, bryts inte, men gemenskapen bryter. Och det är det som kristna har så svårt att skilja på ofta. Man tror att man förlorar sin relation omedelbart. Det gör man inte. Man förlorar gemenskapen, och det är den han vill ha. Och vad är botemedlet. Första Korinthierbrevet 1:9. Det står att bekänn era synder. Den versen är inte skriven till ofrälsta. Ja, jag har gjort alla de här 10 000 olika sakerna. Här har du en lista, Gud. Jag bekänner det just nu. Det handlar inte om det. Det enda villkoret för evigt liv är att tro på Herren Jesus Kristus. Att han var Gud i människoform som kom in i den här världen, dog för våra synder, också för mina. Jag tror det. Jag litar på det. Han ger mig evigt liv som en gåva. När den helige ande nu har flyttat från utsidan till insidan, då börjar han att övertyga mig om synder i plural. Inte innan. Det är bara en synd som den helige ande är intresserad av när han är på utsidan. Och det är otronsynd. Att jag ska vända mitt tänkesätt från att lita på mig själv eller någon falsk religion eller vad det nu är som jag förlitar mig på, till att förlita mig på honom. Det är omvändelsen. Det är den synd som den helige ande trycker på i Johannes 16, vers 8 och 9. Synd, rättfärdighet och dom. Det är inte de här 10 000 olika synderna. De tar han i tur med när han är på insidan. Men när han inte är på insidan, då är det inte det. Då är det otrons synd som han trycker på. Var inte otroende, bli troende. Men nu när han är på insidan, då händer någonting. Och det är där som gemenskapen så lätt bryts. Men där har vi omedelbart fått det här. Vi behöver inte gå till templet. Vi behöver inte ta med oss ett lamm. Vi behöver inte gå igenom alla de här ritualerna. Ögonblickningen, homologeo, när jag håller med Gud om att detta var fel, då är jag omedelbart återupprättad. Inte så att min relation har varit i fara, men min gemenskap har varit bruten. Sen tänkte jag på hur den helige ande, vi nämnde det tidigare, bor i oss. Första Korinthierbrevet 6:19. Vad var det som hände i Korinth? Det var den mest kötsliga församling som man har skådat någonsin. Räknade på 8 olika saker som hände i Korintherförsamlingen. Gruvliga synder. Ja. Det var helt otroligt. Men han talar hela tiden om dem som bröder. Och han säger att anden är inneboende i det. Men frågan är vi ledda av anden? Så här har vi boende kontra vara ledd. Han är boende i alla troende. Men är alla troende ledda av honom? I Romarbrevet 8 så står det att de som är ledda av Guds ande är Guds söner. Och säga, jaha, så om inte jag är ledd av Gud 100%, är jag då inte Guds barn? Nej, alla Guds barn har anden inneboende, men att vara ledd av Gud här är intressant, för det är 2 olika ord i grekiska. Det är teknon och det är huios. Och han säger att alla de som är födda på nytt är teknon. Det betyder helt enkelt bara en som är född. Helt enkelt, man bara konstaterar, precis som en bebis är född, okej. Okay. Nu har du kommit in i det här livet. Jag har blivit född på nytt. Jag konstaterade. Jag är en teknon. Men huios, det betyder en mogen son. Det vill säga någon som jag kan arbeta med. Någon jag kan leva i gemenskap med. Och använda och lita på. Det är en huios. Det är någon som är ledd av anden. Och det är inte alla kristna. Tyvärr. Sen tänkte jag på hur i vår relation så är vi förseglade. Vi sa det tidigare. Gud har satt ett sigill. Tillhör mig, rör ej. det är alla. Men alla kristna bär inte frukt. Och det är det Gud vill. När han talade i Johannes 15 kapitel så talar han förbli i mig. Och det är ett annat ord. Det är inte var i mig. Alltså det vill säga grekiska prepositionen en. Det betyder att jag är i någonting. Position. Han säger, han använder ett annat ord som betyder att förbli. Och detta är någonting som gör att jag förblir, inte i frälsningen, utan jag förblir i gemenskapen med honom. Och det är där jag bär frukt. Ofta säger jag måste producera frukt. Ingenstans säger Bibeln att vi ska producera frukt. Överallt står det att vi ska bära frukt. Och bära frukt är passivt. Det vill säga, inte så att jag är passiv och bryr mig inte om det kristna livet. Men om jag är aktiv i min gemenskap med honom som jag är kallad till, vi läste det, första Korinthierbrevet 1:9. Om jag är aktiv i den gemenskapen, då bär jag frukt. Därför att han är vinträdet, vi är grenarna. Det är inte grenarna själva som bär eller producerar frukten, de bär bara frukt. Därför att saven, näringen som finns i vinstocken, flödar ut i grenarna. Och det kommer av att vi lever i gemenskap med honom. Och sedan tänkte jag på i vår relation med Kristus. Den har kommit till på grund av Jesu död. Men om vi läser bara kort här en vers som är härlig. Jag skulle kunna citera den, men om jag läser den så får vi lite andrum här. Ty om vi, medan vi, förlåt mig, Romarbrevet 5:10. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, förblev försonade med Gud genom hans sons död. Då ser vi att hans död gjorde att vi blev försonade med honom. Hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Och frälsning här talar inte om evigt liv i den bemärkelsen, utan frälsning i bemärkelsen att vi blir räddade från, inte syndens fördömelse, utan syndens konsekvenser, det vill säga helgelsen. Så hans liv i oss förändrar nu saker och ting på ett underbart sätt. Så, och det är det gemenskapen handlar om. Relationen, den har vi på grund av hans död. Men gemenskapen med honom, den har vi genom livet i Kristus. Så nu har vi tittat på ställning kontra erfarenhet. Och så har vi tittat på relation kontra gemenskap. Nu ska vi titta på den sista här också. Gud kontra fader. Gud kontra fader. Ni vet, enligt undersökningar så hävdar 96% av världens befolkning att man tror på Gud. Det betyder en rad olika saker. Jag tror att siffran egentligen är ännu högre. Ni vet hur det är med ateister, liksom vad bekänner. Men hur ateistiska är de egentligen? Men minst 96% säger sig vara troende på någon form av Gud. Men när man pratar med människor om Gud, liksom, vilken typ av Gud? Den muslimske guden, liksom, han är långt, han är godtycklig, är han på gott humör idag eller inte? Liksom, jag har ingen aning om vad som kommer att hända i framtiden. Hinduernas gudar är många, är de på gott humör eller inte? Liksom, hur ska jag förhålla mig till dem? Har de tagit emot mina offer här och allt vad det kan vara? Och så vidare. Liksom, även i den kristna kyrkan, liksom, Gud är där borta, där ute. Men när vi läser Nya Testamentet så ser vi hur Jesus relaterar till Gud som sin fader. Och det här är ett fantastiskt unikt koncept. Helt otroligt. Det finns inte någon annanstans, därför att i Gamla Testamentet, ni vet hur Gud beskrivs som Elohim och Yahweh och olika ord. Och varje gång som Gud uppenbarade ett nytt namn om sig själv, så uppenbarade han också någonting om sin egen karaktär och natur. Men när vi kommer till Nya Testamentet, när vi kommer till Kristus, så ser vi att han introducerar ett nytt namn på Gud som inkluderar alla dessa gammaltestamentliga namn plus så mycket mer, nämligen Fadern. Och det här är fantastiskt, därför att Gud är vår fader, det betyder att vi har en familjerelation. Det betyder inte att Gud där ute någonstans finns och kanske, eller kanske inte, bryr sig om att jag existerar i den här världen, eller vad det nu kan vara. Utan det betyder att han har en personlig relation, och i denna personliga relation så vill han ha gemenskap med mig. Det faktum är att det är det han har kallat mig till. Så jag tänker liksom på även, vi kan läsa här, vi läste ju i Efesierbrevet 1:3. Att vi är välsignade med alla de himmelska välsignelserna. Och sen läste vi i vers 4, liksom att innan världens grund, innan någonting fanns, innan världens grund blev lagd, har han utvalt oss i honom. Och det här ordet utvalt, vi tänker liksom ungefär som, du vet, sådär, Ole Doledoff, Kinky Barnekoff, liksom, vem väljer han, vem väljer han inte? Eller vi tänker oss liksom som när man gick i skolan, allihopa stod där, nu ska välja fotbollslag där, några tuffa killar liksom, jag bildade ett lag, jag bildade ett annat lag, och, du, och så plockar man ut det. Sen råkar det vara så att det är ojämnt då liksom, och så är det en person som står kvar där. Och det blev givetvis jag då. Nej men, nej. Och då får man tro liksom att längre fram, jag har utvalt, liksom, jag får vara på det laget. Och så. Utväljelsen betyder inte det. En av de bästa illustrationerna som jag har hört, det var när pastor Kjalle pratade om en dörr på det här sättet. Och jag kommer till den här dörren och jag tittar på dörren. Och här uppe står det Johannes 3:16. Till var och en som tror. Ty så älskar Gud världen att var och en som tror inte ska förgås utan har evigt liv. Var och en betyder var och en. Det betyder inte någonting annat som en del försöker få det att tro. Var och en har denna möjlighet. Så om jag tror detta evangelium och tar klivet in i evigheten, får en ny ställning i Kristus. Nu tittar jag på andra sidan och vad står det där? Och då står det, utvald i honom före tidens begynnelse. Därför att Gud bor inte i tiden. Han ser när jag kommer att tro i tiden. Och han visste det innan tiden var skapad. Så därför kan jag stå på den här sidan och läsa skriften. Och det står att jag var utvald i honom innan tiden begynte. Det är inte att Gud är godtycklig. Det är inte det att han utvalt vissa och bryr sig inte om andra. Utan var och en som tror, Gud är inkluderande. Och det är inte en sån här ödestro. Världen är full av ödestro. Folk läser i stjärnorna, horoskop. Folk har alla möjliga relationer, vad heter det, religioner och allting. Och man säger liksom, det står skrivet i stjärnorna, det är ödet och så vidare. Och liksom det blir som det blir. Nej, det är inte alls så. Vi har en personlig Gud som ger en möjlighet till varje skapad människa som är fallen att tro på evangelium. Och inte bara att bli frälst för all evighet och få en ny ställning i honom. Utan också att kunna påverka vår erfarenhet. Det vill säga det vi vandrar i. Göra någonting av det. Det är inte bara att han ger oss en relation så att vi kan kalla honom fader. Men det är också att han vill leva i gemenskap med oss. Det är inte bara att han är Gud där ute någonstans. Det är också att han är en fader som bryr sig och vill hjälpa oss. Och vill ge oss ett otroligt liv steg för steg för steg. Och det här är det vi ska fokusera på under det här året. Titta inte på erfarenheten. Titta inte på det som har varit. Titta inte på alla synder och misslyckanden. Titta på vår ställning som vi är givna i Kristus av nåd när vi tror på honom. Titta på relationen, ja, men stanna inte där. Den kan inte påverkas. Tänk istället på gemenskapen. Är det någonting som står mellan mig och Gud, gör upp det. Bekänn det. Första går inte med 1:9, eller förlåt mig, första Johannes 1:9. Och han återupprättar oss så vi är omedelbart i gemenskap med honom igen. Tänk på honom som en suverän Gud, ja. Men tänk också på honom som den himmelske fadern som har en fantastiskt underbar plan för oss. Det är saker som jag tycker vi borde fokusera på under året. Nyckelord, 3 stycken. Vår ställning i Kristus, vår gemenskap med honom och vår faders relation med honom. Det är någonting som vi kan ta till oss denna dag. Herre, vi ber att du välsignar de här tankarna för oss. I ditt namn Jesus. Amen.
Kommer ni lägga ut det här?